gode far för evig seger. Tack gode far att du är densamma igår, idag och i evighet. Tack för hoppet om en himmel. Tack för din närvaro och för din kärlek. Herre, jag ber dig att du ska tala till oss idag. Amen. Jörgen har sagt det. Det är allhelgona helg. Och jag kan tycka att det är något lite märkligt över allhelgona i år. Det är snabba omställningar, det är nya restriktioner, det är kort ställtid. Men kanske inte just på grund av det. Årets allhelgona helg är lite annorlunda. Kanske för att vi lever i en tid då döden har hamnat på tapeten igen. Jag har nog aldrig under min livstid varit med om att vi har talat så mycket om dödssiffror. Att det har rapporterats på ett sådant sätt om hur människor i vårt land och över vår värld dör. Det kommer ju kanske inte som en nyhet att vi en gång kommer att dö. Det är en del som säger det. Om det är något vi vet så är det ju att vi kommer att göra det. Men det är som att i vårt samhälle så har vi städat bort döden så mycket. Vi har fått en sån distans att döden mer handlar om fredagsunderhållning på en tv-skärm än någonting som finns i våran vardag. Och när vi blir sjuka så räknar vi ju med våra skickliga läkare som gör oss friska igen. Så kommer det en pandemi. Vänder upp och ner på precis allt. Människor drabbas och döden kryper nära. Det påverkar hela vårt samhälle. Och med den ingången skulle jag nog ändå säga att allhelgona i år är en extra viktig helg. En tid att minnas. Glädjen i att komma ihåg de ljusa stunderna, vad människor har fått betyda. Men också en helg då saknaden gör sig lite extra påmind. Som kristen stannar det inte riktigt där. Även om vi kan sakna så mycket att hjärtat går sönder och tårarna rinner, så talar Bibeln om en framtid. Ett återseende, ett hopp. Någonting som kan få vara med och bära dig genom saknaden. Här i kyrkan befinner vi oss just nu i den andra delen i en serie som vi kallar Tillsammans. Ni förstår ju att vår förhoppning från början var att vi idag skulle fylla kyrkan och för första gången på länge kunna samlas till en gudstjänst. Det får vi spara lite grann på just nu. Men faktum är att tillsammanstanken i Bibeln och det som den här serien på något sätt grundar sig i blir inte mindre aktuellt för att du sitter hemma vid din skärm idag. Vi firar gudstjänst tillsammans på lite geografiskt avstånd. Förra veckan talade Jörgen om att vi tillhör samma folk. Idag ska vi prata om att vi som Guds folk har samma framtid. Vi kommer prata om att vi tillhör samma gemenskap och vi har samma uppdrag. Det folket som Jörgen pratade om förra veckan, Guds eget folk, bär ett hopp om en gemensam framtid. Och jag tänkte ta med dig till Uppenbarelseboken en sväng nu. En bok som är skriven utifrån att en man som heter Johannes får en syn som han tecknar ner om vad som ska komma. Vi läser ifrån Uppenbarelseboken det 7:e kapitlet, vers 9 och 10, och texten kommer upp i din skärm. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna. Av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer. Och de ropade med stark röst. Frälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen och lammet. En stor skara, alla folk tillsammans inför tronen. Folket där ropar, frälsningen tillhör vår Gud och lammet. Det finns ett löfte om ett folk som är individuellt olika, men som har en gemensam framtid. På grund av Gud och lammet. Det där lammet kan man ju fundera på. När Johannes döparen, som var en kille som gick före Jesus, som var kallad att bana väg för honom, ser på Jesus, säger han, se Guds lamm som tar bort världens synd. Och det lamm som sitter på tronen i Uppenbarelseboken, det är Jesus. Johannes skriver om Jesus. Och för judarna som levde med att om och om igen gå till templet att offra djur, att offra lamm för att tillfälligt bli rena, för att tillfälligt kunna komma in för Guds ansikte, så var det här en väldigt naturlig bild. Jesus är lammet som helt frivilligt låter sig offras. Som betalar priset för att öppna vägen fram till Fadern. Det är inte bara en tillfällig grej. Det är för alla folk, genom alla tider, för all framtid. Bibeln pratar om evig seger. Vi brukar kalla det här den största kärlekshandlingen som vi kan tänka oss i kyrkan. För när vi pratar om att Gud är kärlek, så är det inte så att vi pratar om en fluffig känsla som kan infinna sig av välbehag. Vi pratar om en alltigenom utgivande kärlek som ger precis allt, sitt eget liv, betalar priset för att du och jag ska kunna bära ett hopp om en gemensam framtid. Det är inte så att Gud tvingar dig att ta emot det han gör. I kärlek har han valt att offra precis allt, ge sig själv. Och han gör det helt oavsett vad du tror eller tänker. Helt oavsett om du väljer att ta emot eller inte. Hans kärlek till dig sitter inte i att den är besvarad. Du är älskad. Han har valt att ge allt för att öppna vägen. För den mänsklighet som han älskar så högt. Och den gåvan, när du väljer att ta emot den, gör dig till ett Guds barn. Bibeln säger att den som inte var ett Guds folk kan få bli ett Guds folk. Genom att säga sitt ja. Och Guds folk bär på ett hopp om en gemensam framtid. I första Petrus brev, kapitel 1, vers 3-4, så läser vi så här, och det kommer också upp i din skärm nu. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på ett nytt levande hopp. Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som förvaras åt er i himlen. Det hände något när Jesus dog och uppstod. Petrus skriver att vi får ett levande hopp. Ett arv som inte försvinner. Hoppet om himlen lever. Vägen till Fadern är vidöppen. Jesus själv säger att den som tror på honom ska leva om han än dör. Jesus säger att det som är död och slut i våra mänskliga ögon inte alls är slutet. Jesus är uppståndelsen. Att säga till Jesus att man vill tro på honom, att man vill tillhöra honom, är inte bara att bli ett Guds barn. Det är också att ta emot och ta del av hans uppståndelse. Samma folk med samma framtid. I Gamla testamentet finns en bok som heter Predikaren. Där står det att Gud har lagt evigheten i människans hjärta. Bibeln talar om att vi är skapade för någonting mer än det liv vi ser här. Varje människa är med och är skapad av Gud. Varje människa har ett avtryck av evigheten. Det finns en nedärvd längtan efter något mer. En tillvaro som vi inte riktigt ser här i våran mörka värld. Vi längtar efter en tillvaro där fred och frid och rättvisa råder. Och jag tycker att jag ser det här när jag tittar mig runt om i världen. Jag tycker att det är helt fantastiskt hur människor kämpar för en rättvis tillvaro. För fred, för frid. Det är som att det finns någonting som brinner på insidan om att det borde inte vara orättvist. Det borde inte se ut så här. Det borde vara bättre. Och jag tror att det är evigheten som gör sig påmind. Avtrycket av Gud själv. Någonstans på insidan så är det som att vi är förprogrammerade och vi vet att det vi ser här och nu är inte det som det borde vara. Vi är skapade för att leva i en evighet, inte i en trasighet. Och den tillvaron finns inom räckhåll. Den stavas himlen. I samma kapitel där vi började läsa ur Uppenbarelseboken ska vi nu fortsätta läsa även vers 16 och 17. Det kommer upp i din skärm. Det står så här. De ska aldrig mer hungra och aldrig mer törsta, och varken solen eller någon annan hetta ska drabba dem. För lammet mitt på tronen ska vara deras herde. Han ska leda dem till livets vattenkällor, och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Amen. Alltså det vi längtar efter, det du drömmer om, det du känner att livet borde innehålla, det är inte en utopi. Det lidande du idag möter, den saknad du idag bär på, det som skaver i tillvaron, det kommer att få ett slut. Det kommer en dag då Gud ska torka dina tårar. Då smärta ska försvinna och då du ska få leva i det som du egentligen är skapad för. Himlen är på riktigt. Det är himlen som du är skapad för. Inte nog med att himlen är på riktigt. Bibeln säger att du kan veta att du är på väg dit. Du kan vara viss om att himlen är din destination. Och den vissheten har med det Jesus gjorde att göra. Vi ska läsa från första Korinterbrevet kapitel 15 och vers 54 och ett par verser framåt. Där står det så här. Döden är uppslukad i seger. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Döden är uppslukad i seger. Paulus skriver också här att döden har en udd som heter synden. Våra brister och fel påminner oss om att vi själva inte kan räcka till. Synden som för dig och mig bort från Gud är som en spets eller en udd som försöker trycka hål på ditt hopp om en ljus framtid och om en himmel. Det kanske till och med är så att dina brister har skapat en rädsla i dig. Att du tror att Guds kärlek inte riktigt kan räcka till för dig. Att du tvekar på att det som Bibeln säger om himlen, om frälsningen och om en evig visshet. Åh, det är som att det är någonting, en udd som trycker på. Vet du behöver inte förtjäna himlen. Döden är uppslukad i seger helt oavsett vem du är. Gud har inte gått i döden för några få utvalda. Gud har gått i döden för en hel mänsklighet. Det enda som krävs av dig är att du tar emot den gåvan. Du är inbjuden att tillhöra samma folk med samma framtid. Och det du inte klarar i dig själv, det har Jesus gått i döden för att ställa till rätta. Och vi kan veta att han inte bara dog, han uppstod igen. Jesus vann en evig seger. Och om du vill ta emot den segern in i ditt liv idag, då vill Gud inget hellre än att ge den till dig. Du kanske finns här framför din skärm och du sitter och tänker, jag tror nog på Gud. Eller du kanske idag bara har känt att men Gud är på riktigt. Oavsett om du känner att men jag vet inte om jag har sagt mitt ja till Jesus eller inte, då kan du få göra det just nu. Det enda du behöver göra är att be en enkel bön hemma i din soffa, vid ditt köksbord eller vart du än sitter eller står. Säg till Jesus, jag vill tro på dig. Välkommen in i mitt liv. Förlåt mig mina synder. Jag vill vandra med dig. Om du ber den enkla bönen just nu så kommer Jesus och flyttar in. Han tar plats i ditt liv och du blir vad vi säger i kyrkan frälst. Du kan veta att du vet att du vet att du tillhör ett folk som har en gemensam framtid. Nu skulle jag vilja be en bön för dig som har bett den här bönen hemma i ditt vardagsrum, i ditt kök. Jag skulle också vilja be en bön för dig som just den här helgen känner att mörkret är onödigt stort. Saknaden är onödigt stor, sorgen är onödigt tung. Och jag tror att Gud vill komma till dig där du är. Och ibland är det så att när vi gör någonting eller visar med våran kropp att vi vill någonting, så blir det ett tydligt tecken både för oss och för Gud. Och jag skulle vilja att om du vill ta emot av Gud in i ditt liv, av hans ljus, att du bara sträcker fram dina händer där du sitter eller där du står. Så vill jag be för dig just nu. Tack gode far, att du inte är begränsad av kyrkväggar, av platser, av geografi. Tack gode far att du är Gud genom alla tider. Du är densamma igår, idag och i evighet. Tack att du har vunnit en evig seger. Tack för frälsning, Herre. Tack för den som idag har bett sin första frälsningsbön och bjudit in dig i sitt liv. Herre, jag ber dig att du bara kommer på ett tydligt sätt och vägleder och välsignar. Tack gode far att du ser den som tycker att sorg och mörker tränger på. Herre, jag ber att du ska komma med din närvaro. Jag ber att du bokstavligen bara ska landa i de händer som just nu är utsträckta, som längtar efter mer av dig. Kom gode far med din närvaro. Kom gode far med ditt ljus. Kom gode far med en visshet om frälsning. En visshet om himlen. Herre, tack för att du gör ditt verk i detta nu. Tack gode far att död är uppslukad i seger. Tack att dödens udd är bruten. Tack att du har valt att betala ett högt pris för att du älskar oss så. Hjälp oss att se det du vill göra in i våra liv i detta nu. Amen.